Då ska ni vara hjärtligt välkomna till ett avsnitt av Ultimate Guitar Gear Podcast. Jag heter Ulf Edelund.
Och jag heter Fredrik Heghammar.
Men vad gött, äntligen igen.
Eller hur?
Ja. Vad ska vi prata om idag, Fredrik?
Ja, men vi ska snacka om... Är det sant?
Just det.
Nej, men myter och sanningar som vi blir ipräntade.
Ja.
Lite grann. Eller som du och jag har blivit ipräntade i alla fall.
Ja.
Jag tror att vi... Ja, vi kommer in på det.
Ja.
Vi ska träffa Fölster som snackar om SAG. Det här ordet som vi pratade om för ett tag sedan. Men han ska gå in lite mer på vad det faktiskt är.
Ja.
Och sen så ska vi testa då Ring... Vad heter den?
Ringer Bringer från Warm Audio.
From Warm Audio. Så häng med, så kör vi.
Yep. Ja.
Härligt.
Sanningar, myter, påståenden. Det är gitarrvärlden är full av de här. Ja, det vet väl alla att det är så här där.
Ja, men absolut. Mm. Och jag kan säga att fram tills att vi började hålla på med UGG, alltså då 99-2000 där, så trodde jag väldigt mycket på saker jag läste. Och trodde framförallt väldigt mycket på folk som stod i musikaffärer.
Ja, men det är det här som jag snackade om innan, att innan internet fanns så litar man på auktoriteter, och oftast var det de här killarna som stod, oftast killar då förstås, som stod i musikaffärer, som hade varit på mässor och allt det här och kom hem med information, och man sög åt sig som en svamp, och det fanns inte så många andra källor till information egentligen.
Nej, och det fanns väldigt mycket sanningar. Det trodde man.
Och nu sätter man upp fingrarna och gör så här citationstecken då,
ja,
sanningar.
Exakt. Men ska vi dra igenom några?
Ja, men ta några så här som man har levt med och som man har blivit itutad är sanningar. Sen har ju det verifierats med åren, men det finns några så här klassiker.
Ja, men för mig så var det, jag har nämnt det här tidigare, det var ju liksom en väldigt stor grej som var väldigt avgörande för mig, som ni också förstår efter vi har lärt känna varandra under alla de här åren vi har kört det här nu, är ju det här med 25 watts greenbacks.
Ja, just det.
Det är det du ska ha, grabben. Du ska ha det, helt enkelt. Och det hade jag. Länge och väl. Och blev liksom aldrig riktigt kompis med det. För jag gillar ju ha midden på ett litet annat ställe, har jag lärt mig nu på senaste 10 åren. Men då på den tiden så var det att jag ville liksom inte att det blev för sägigt.
Nej, just det.
Jag ville inte att det liksom skulle bli för bubbligt och mulligt och sådär, utan liksom lite mer sånt. Så att när jag första gången fick uppleva en annan högtalare, det låter ju jättekonstigt det här. Då hade jag ju liksom ja, men jag hade haft 2 stycken så här Sims Watts-lådor som inte satt greenbacks i. Det satt något annat.
Kan det ha varit Fein till och med kanske?
Ja, det var det nog faktiskt. Ja. Nu när du säger det, för att jag tänkte säga att jag vet inte vad det var. Det var svarta, och det kan ju vara Fein då. Ganska stora magneter, och det är det jag kommer till, för att de här stora magneterna liksom gör ju att inte alltid, men i den här i alla fall, det har varit lite tajtare bas.
Ja, alltså med större magnet så har man oftast en, inte alltid med en högre effekt och en annan typ av frekvensspann. Liksom.
Precis, men jag kommer aldrig glömma när jag skulle spela någon gång och fick låna då en 212, vad tror jag det var, av Second Hand Music. Eller var, ja, det var det. Som det satt McKinsey-högtalare i.
Aha, okej.
Och jag bara kommer ihåg att jag tyckte att det lät så jävla bra. Att det inte var det där bumliga, mumliga liksom, ljudet. Så det var det första grejen. Men jag fortsatte ju hanka mig på med det där. Och sen så kom vi in i det här dumbbellträsket. Och då var det liksom så här. Ja, men då var det köpa, du köpte någon Vintage 30-låda, tror jag.
Ja, just det.
Och jag köpte också på rekommendation där. Det var jag ju aldrig kompis med.
Nej.
Och sen en dag då så testade jag EV. EV som jag och många med mig har vuxit upp med att höra att det där ska du inte ha, grabben.
Ja, just det.
Det där är hi-fi, det är skit, det är för... Det är vasst, det är hårt, det är lalala. Usch. Men ack så fel det var. Ja. Vilka fantastiska högtalare.
Och jag tror, det där är intressant, för att jag menar, det kan ju också vara att man var yngre och man var lättare mottaglig för vad andra tyckte än vad man själv tyckte. Plus att man hade ingen den erfarenheten.
Det fanns ingenstans att testa det.
Nej, och det fanns inte heller YouTube som man kunde gå ut och lyssna och se till att det här är ju det här jag tycker om och sånt. Så att jag håller med. Jag gillar ju i och för sig 25 är kanske mer än vad du gör, och
Men jag kan uppskatta det för vad det är.
Ja, precis. Men jag fann mig mer till rätta i att jag skulle tycka om det här, för jag tyckte om det. Och du känner väl kanske lite mer så här, hela friden, det stämmer inte med vad folk säger att det ska vara.
Liksom. Nej, men det är också en grej till där. Du spelar ju Marshall.
Ja,
det gjorde inte jag.
Nej, precis.
För jag gillade inte Marshall heller.
Nej, precis.
Och det kanske hade mer med högtalaren faktiskt att göra än, eller det har mer, nu vet jag det. Mm. Det hade ju 100% med att jag inte gillade den kombinationen.
Ja.
Medan de var för sig med andra grejer kan låta helt magiskt.
Mm.
Jag tror jag hade Greenbacks i min Baseman-låda en ental, eller undrar om inte det var 30 watt, för jag tyckte den lät så bra. Ja, men där jag fann ju 30 wattarna sen som var perfekt för mig.
Ja.
Även om jag körde EV väldigt länge med det här dumbbell style stärkarna jag gjorde.
Ja. Och så kan man tycka liksom, att det är ingen större skillnad mellan 25 och 30 wattar, men det är lite grann, det är ändå, de låter olika genom åren, men det finns en skillnad, absolut. Och jag förstår vad du gillar med 30 wattarna som inte riktigt 25 wattarna har med Sika Greenbacks.
Ja, precis. Ja.
Men det, då har jag en här som två stycken som är väldigt närbesläktade med det du säger. Det ena är då också en så här att det här har ju ändrats lite grann. Att det är mycket av de här sanningarna som kanske kommit i en annan dager med informationssamhället, och vi kan hitta liksom mer information än vad vi gjorde.
Och en del av de grejerna vi tog upp, till exempel det här jag tog upp nu.
Mm.
Det är ju inte rätt eller fel.
Nej, exakt. Utan det är en sanning som man kan ifrågasätta.
Ja, det var bara att det fanns liksom inget val för mig som 15 år när jag kom in på musikaffär. Du ska ha, du spelar rock, du ska ha 25 wattare helt enkelt. Det var så det var.
Men här är en sanning eller en företeelse kanske man säga som jag tycker fortfarande är lite grann som, och det är att förstärkaren viktigare än högtalaren. Att man är ju alla år, och framförallt lite, om man går tillbaka till den, alltid fokuserat på förstärkaren liksom. Ja. Det du säger, och jag menar, du och jag har ju ändå gått in i det hela, men jag tycker jag märker fortfarande liksom att folk kommer in, ja men jag, den här Marshall toppen liksom.
Mm.
Den låter fantastiskt bra. Ja men varför låter den bra liksom? Vad är det som gör att den låter bra? Ja men det är en gammal plexi eller en gammal eller vad det nu är för någon, en gammal black panel stärk liksom. Men okej, det gör den ju förstås. Men vad är halva ljudet? Jo, det är högtalaren. Mm. Och framförallt om du har en separat topp och en låda.
Verkligen.
Så jag menar, hur ofta var det inte man köpte en förstärkare och sen körde man in den här lådan som står i replokalen som man har funnits i alla år. I bästa fall så lät den fantastiskt. Men i sämsta fall så lät den inte speciellt bra. Och då kunde man inte riktigt förstå varför den här förstärkaren som är så fantastisk inte låter så bra.
Nej, och varför man kanske inte tycker sin kombo låter bra heller.
Nej.
Men som man kopplar in den i en annan högtalare, man bara, åh, holy moly, vad bra den lät.
Mm.
Men jag tänker mig att förhoppningsvis är det där beteendet lite utdöende eftersom trots allt, de flesta gitarrister idag använder ju IR då, med högtalare.
Ja,
många gör det då.
Många, fler än förr i alla fall.
Ja, absolut. Ja. Och där tänker jag med, där kan man ju verkligen, och där hör jag dagligen folk som blir förvånade över vad de kommer fram till att de gillar för högtalare.
Ja.
Just för att man kan lättare byta där och testa.
Ja, men jag kommer aldrig glömma första gången jag började använda Tunos produkter och körde då min gamla Marshall-topp genom två stycken Alnico i en öppen låda. Och så här, shit, nu låter ju Vox. Ja,
precis.
Liksom. Mm, ja. Ja. Och det är det jag vill komma till, att den kopplingen gör folk nu tack vare verktygen som finns, information som finns.
Ja.
Men det finns fortfarande vikt av att, alltså, där du lägger ner pengar och du drömmer om är ju stärken.
Ja, sen finns det ju klassiska magiska koncept såklart som är svårt att få till utan ingredienserna.
Mm.
Alltså en Marshall-stoppel liksom.
Ja,
med greenbacks, även om jag inte gillar dem. Så är ju det ett klassiskt ljud så att säga.
För att det här anknytt till hela, det är att det här med slutstegsrör.
Ja men bra, det har jag också med.
Ja, det här med att vill att det ska låta Marshall så måste det ha en stärk som har EL34. Ja. Och vill att det ska låta Fender så måste det vara en stärk med 6 eller 6er. Det där är ju en sanning som fortfarande är ganska, alltså fortfarande snackas mycket om, och det är fortfarande en sanning som sprids på alla möjliga ställen. Och det jag skulle vilja hävda då är att det inte riktigt stämmer. Jag menar att en Fender-stärk har oftast 6-6, en Marshall-stärk har oftast EL34. Men att det låter som det gör mellan en Marshall och Fender, om man tar dem som exempel, är inte beroende på slutsteget.
Nej,
utan det har ju med, det har ju med hur tonstacken ser ut, hur den sitter,
ja.
Hur face invertern, alltså
den är väldigt viktig.
Den är jätteviktig. Så att jag hävdar att du skulle kunna sätta i ett EL34 slutsteg i en twin, och det skulle låta lite annorlunda, men 80-90% av karaktären skulle vara kvar. Samma sak, sätt sexelsexer i en plexi och du skulle ha 80-90% av... Nu är det så här också, ska man säga, så de här gamla starkarna som får sitt ljud när man drar på väldigt mycket, så att säga, ljud eller effekt, så att slutsteget börjar komprimera och dista, då tar man ju med slutstegsrören mer i ekvationen. Men om man tar, så att säga, en lite modernare stärk som där mycket av ljudshapingen sker för förstärkaren, så är egentligen slutsteget och slutstegsrören, rörens påverkan, minimal på så sätt.
Ja, men jag håller med helt. Och sen så handlar det ju också... jag som är väldigt picky med känslan, den kan vara lite annorlunda. Men när man liksom sätter ett okonventionellt rör i en, alltså man matchar upp, sätter EL34, då måste du byta utgångstrafon också. I en Fender-krets till exempel. Ja, då blir det ju Marshall. Men alltså, det kan vara också känslan i hur röret känns.
Ja.
Men då är ju, måste det ju vara en krets som är designad så att man får den känslan. Inte att det liksom som på Mesa Buggy, att det är ett rörsteg liksom som...
Exakt, och jag kanske ska klargöra att det kanske är lite fel egentligen att säga Black Panel, Blackface och Plexi, därför att där är slutsteget mycket mer integrerat i soundet. Man kanske skulle kunna säga, som du säger, Mesa Buggy eller en modern Marshall, där inte slutsteget är en så stor del av soundet, så att säga, utan det är mer ett slutsteg som förstärker det som redan händer. Och det är där jag menar, där är skillnaden betydligt mindre.
Absolut, men det är där felsägningen har kommit sig av ju, är att liksom Plexi hade EL34 eller 6550 heter de, va?
Nej,
vad heter de då?
EL34.
Ja, men vad, alltså USA,
ja, Marshallarna? Okay. Nej, det var lite senare. Det var typ, och då var det 6550.
Okay, men vi säger EL34. Ja. Och Hiwatt KT88, liksom. Det är det man tänker på. På Voxen tänker man på EL84. Och på Tweed 646. Och på lite mera starkare, cleanare Fender 6L6. Och det är klart att det finns en sanning i det. Men som sagt var, jag har ju hört alla de där kretsarna som vi tog upp nu med andra slutrör, och det låter nästan likadant.
Ja.
Och vice versa. Men precis, på temat EL84. Jag brukar ju säga att jag inte gillar att spela EL84 bara för att de har för mycket säg. Och det kommer ju följs att gå igenom här snart vad det handlar om också. Att det liksom, ja, att det duckar helt enkelt. Och det är inte heller sant, för att det finns många hi-fi-anläggningar som använder EL84 som inte duckar överhuvudtaget. Och jag kommer ihåg det här, att jag blev ju slagen på fingrarna själv av det här. För det är också en sån här sanning. Vox, klass A, de duckar.
Ja,
och
det, mycket kompression.
Mycket kompression, knä, Men vi var på Fassmässan och Magne från, vad heter de? Godlyd, va?
Ja, precis.
Finns de kvar fortfarande?
Tveksamt, jag har inte hört talas om det. Nej, jag undrar om det gör det. Ja.
Men han hade en sån här Reinhardt, heter de, va?
Ja, just det. Reinhardt.
Topp. Med en sån här dry wet setup med EL84. Jag bara, det kan inte vara det. Den var skitrapp och så här. Och, ja.
Men inte Twilighten också EL84?
Jo, det är den. Men precis.
Och den är ju superrapp och stabil, eller hur?
Det är den faktiskt. Jag har inte tänkt på så sätt. Men jag tycker ändå att den låter lite EL84.
Fast den känns inte som EL84. Nej, för då hade du liksom sagt ifrån, tror jag.
Ja, men det är också kanske därför den inte följer med ut. Jag var på väg.
Fast Twilighten följer med ut ju. Du tänker på Panoramiken.
Ja, förlåt. Vad sa du?
Jag tar Twilighten.
Nej, Twilighten har 6v6er.
Det har den. Ja. Och det är Panoramiken som har två stycken EL84.
Så är det. Nej, precis. Exakt. Det var freudiansk felhörning.
Ja.
För att Panoramiken har två 12 watts EL84-steg.
Ja, just det.
Twilighten har 6v6er.
Ja, just det.
Mer som en Tweed Deluxe.
Just det. Nej, men för att det du säger är ju att för att... Och det är ju det här jag tror det kommer ifrån, därför att kretsen man hör de här rören i låter på ett speciellt sätt, och då tilldelar man slutstegsrören hela betydelsen av kretsen. Och det är där feltänket man gör, för att som du säger liksom, att jag har ju hört liksom, ja, liksom, alltså, fyra stycken EL84 i en krets som inte har kanske en rectifier-rör, vilket mycket av det här knäandet sitter i, och som då har en annan tungstack jag kan inte alltid höra vad det är för slutsiktsrör, eller väldigt sällan höra om det, vad det är för slutsiktsrör, om det inte är en typisk krets där sådana slutsiktsrör sitter. Och det är då det man gör tankefelet. Man hör ju en AC30. Och så säger man, jag hör EL84. Nej, du hör AC30-kretsen. Mm. Eller du hör en black panel, eller du hör en plexi. Men slutsiktsrören är inte det som definierar den, utan det är allt som händer innan egentligen. Och sen så är slutsiktsrören en del av det hela, men inte så stor del som man tror. Det är väl kanske det som...
Och så som vi sanningen... sa för 5 minuter sedan, så är det ju högtalaren det största skillnaden.
Ja, för tar en AC30 utan analika elementen så låter den ganska annorlunda faktiskt.
Ja.
Det är ett jättestor del av soundet.
Men du, jag har en annan grej då.
Mm. Shoot.
När jag började spela gitarr, det var ju alltså 88.
Mm.
Ja.
Länge sedan.
Ja, det var länge sedan. Mm. Men gubben är gammal, vet du.
Ja. Still going strong, ska jag säga. Ja.
Då så var ju fram till, ja men ganska länge i alla fall, Telecaster var ju en gubbgitarr.
Mm.
Det var ingen som, alltså i min värld, guitarplayer hit, det var ingen som spelade Telecaster.
Nej, alltså nej.
Det var, som jag.
Ja, liksom, ja. Det var Stratan regerade liksom när jag växte upp, och Telen var ju... Den fanns inte, tyckte jag. Alltså den, man såg den ibland, men det var väldigt mycket country. Det var mycket, kanske lite liksom soul och sånt. Men den var inte i mainstreamen.
Nej.
När jag växte upp i alla fall.
Och för mig så var det ju så att... men det, och det var också en sån här... Liksom, det skulle du inte ha, grabben. Liksom.
Mm.
Jag lägger till ordet grabben varje gång någon säger till mig. För jag var ju ung då, påverkningsbar. Ja. Liksom.
Mm.
Och jag kommer själv ihåg hur det blev en Telecaster för mig. För att... ja, men Danny Gatton var ju en sån här som jag tror aldrig jag hade hört honom, men han var ju alltid med i gitarrtidningarna, alltså gitarrtidningar säger jag på engelska, bara för att det var ju Player eller Guitar World då. Och han hade alltid så här coola uppfinningar på sina gitarrer, massa boxar och sladdar och grejer som gick in, och så Roy Buchanan och de här liksom, jag tyckte det var coola gitarrer ändå liksom, de där Telecasterna, men det kan, man kan inte spela rock på tele liksom.
Nej.
Det går inte. Visst, Bruce Springsteen, ja, men jag lyssnade inte på Bruce Springsteen och definitivt inte på Ulf Lundell och de här gubbarna då heller. Sådana här grejer som man uppskattar nu. Men för mig var det att jag köpte ju min drömgitarr då på den tiden. Det var ju min första vintage-gitarr som jag köpte en 65 Strata som jag kunde lägga en handpenning på, och det tog mig ett halvår att få ut den där jävla gitarren för att jag liksom behövde knäga ihop de här 30 000 som det kostade.
Oh, Jesus.
Och det var ju verkligen så här Strata, alltså jag hade Strator liksom. Men så fick jag den, och det funkade inte för mig, så att jag fick faktiskt returnera den.
Just det.
Och då gick jag med mössan i handen och nerför Götgatsbacken, gick in till Halkan när han låg där nere vid Slussen. Och testade en Telecaster från 74 som sen blev mitt... Ja, det var bara den. Och då var det också så här, men varför har ingen berättat för mig hur bra de här är för...
Ja. Och grejen att det fanns, jag menar, både Jimmy Page och inte minst min hjälte Andy Summers då, körde ju tele under den här eran. Men det var ungefär som att, ja, folk såg att de använde dem, och visst påverkar de andra att använda dem, men alltså om man säger Page sålde ju mer Les Pauler än vad sålde tele, fast det var telen han spelade in med väldigt mycket. Ja. Till och med Stairway to Heaven solot är en tele som han spelat in på, fast alla tror att det är en Les Paul.
Är det sanning eller myt?
enligt gängs liksom internet så är det en tele genom Super. Ni som lyssnar nu kanske sitter och skriker in i in the void, så det är ju helt fel, så rätta oss gärna, men jag har för mig att en Telecaster med en Super eller något liknande.
Det var inte meningen att sätta det på pottan. Nej, men det här med vad man ska ha och inte ska ha är ju alltså jag önskar att jag tidigare inte hade lyssnat så mycket på andra. Men jag upplever också att gitarrklimatet är annorlunda idag.
Ja.
Och där har vi pratat om ganska många gånger att det, liksom, det är okej att ha andra Det var väldigt styrt då, tycker
ja, men, jag. Ja, men alltså, informationsvägarna var likriktade. Image och vad du skulle göra, hur du skulle se ut och hur du skulle låta och allt det här var mer likriktat. Vi hade två kanaler på tv, så det var, allt, var mycket, allt var mycket snävare. Så tack vare liksom internetkulturen och alla subgenrer som finns och allting sånt som har dykt upp i musikvärlden har ju gjort allting mycket bredare. Och ja, det innebär att man inte riktigt lika instängd i de här sanningarna som man var när vi växte upp.
Vad har du med då?
Ja, jag har några sådana här gamla sanningar, kanske liksom hedenhös, men det här är en lite moderna variant. Så här, det här, det låter för mycket pedal. Och det är vår kära hjälte och vän Tom Bukovac lite så här. Han säger mot sig själv ibland och förstärker och så här, men det låter pedal, förstärker mycket bättre. Det är en sån här sanning som har hjälpt fram till egentligen hela den här butikpedalsexplosionen, va? Att hur den försöker så är det alltid en starkare som puttrar, som låter så mycket bättre än en pedal.
För det var det jag skulle lägga till eller fråga, om det var det du menar, för att det låter pedal är en sak, men att det låter bättre med...
Nej, men när jag säger att det låter pedal så är det nedvärderande. Det är det som Bukovac säger.
Ja.
It sounds like a pedal. Mm. Och det menar han väldigt nedvärderande. Ja. När det låter som en pedal, då tycker han det är dåligt. Mm. När du inte tycker att pedalen låter som en pedal, då är det bra.
Precis.
Och det där är intressant, därför att det finns ju väldigt många som fortfarande anser att det finns ingenting som går upp mot en förstärkad dist. Och jag håller till viss del med, men också den sanningen har ju än en gång med tillämpning att göra. Kan du dra på en gammal Marshall eller någonting på hög volym och stå framför, så är det en upplevelse både rent fysiskt och hörselmässigt som är svår att jämföra med någonting annat. Men då är volymen lika stor del av hela som hur det faktiskt låter.
Ja, och jag tycker faktiskt inte att det låter bra.
Därför sätter du en mic framför en starkare när du står där. Du låter, man hör de här liksom övertonerna i rummet och hur alla reflektioner i rummet landar i dina öron, så låter det fantastiskt. Sätter du en SM57 framför här så låter det oftast inte speciellt bra.
Nej, men jag tänkte säga att jag gillar ju Van Halen-ljudet. Mm. Fick vi säga Van Halen också? Vad tar vi pratade om Van Halen?
Faktiskt, ja.
För att inte nämna Josh Smith har vi inte nämnt på jättelänge. Men Van Halen-ljudet då, det här crunchiga, öppna, liksom rika ljudet, inte så basigt och flubbigt utan fast och det älskar jag. Och det är ju en Marshall på full volym, men det är också komprimerat med jättefina komprimer in i konsoler, mixerbord, mickar och blandning mellan greenbacks och JBL och hit och dit.
Allt det där, ja, precis.
Det gillar jag.
Ja.
En Marshall topp med 2412 med 25 watt på full volym är inte mitt favoritljud. Det är flabbigt och flubbigt och alldeles underbart. Men det saknar definition, tycker jag, sådana saker. Jag tycker det i alla fall.
Ja. Och grejen är liksom att sänker volymen, låt oss säga att du sätter en attenuator framför en Marshall Plexi eller någonting där, och får ner det på en nivå som inte dödar dina öron. Och sen så jämför du det med samma Plexi fast med några riktigt bra pedaler in, så kommer jag nästan garantera att du knappt hör skillnaden. Den skillnaden du hör snarare är att det ljudet med attenuatorn låter fladdrigare, mindre headroom och inte i en citationstecken lika bra. Jag hade en väldigt intressant diskussion med Bobba, vår vän Bobba, om det hela. Och han har ju jättemycket fina förstärkare, massa gamla plexus och sånt. AC30 och allting sånt. Och han har också ett stort pedalbord.
Flera.
Ja, men precis. Och man borde tänka att han är en sån kille som sätter stärkaren på en pedestal för att det är old school bäst. Men han och jag liksom, vi landade i att vi var rörande överens om att egentligen så gillar vi bägge två när man får upp stärkaren så pass mycket så att den inte låter hårt och tunt, utan den komprimerar lite grann. Alltså den knappt att den behöver dista egentligen, utan den komprimerar lite grann så att man får det här lilla gunget på anslaget som inte, och kanske står det till stenhårt och kommer lite hår som vi snackar om. Och sen så lägger man då riktigt bra pedaler, fussar, treble boosters, overdrives innan där, som accentuerar det ljudet som man då etablerat i förstärkaren.
Absolut, för då får du ju det bästa av allt.
Ja.
För in i en, oavsett om det rör, och här kan jag få, Sverige är väl kanske kyrkan, men det är nästan så att om man inte kan eller har en designad förstärkare, rörförstärkare som får det här rör breakup-karaktären, på tillräckligt låg volym som man behöver,
mm.
Då föredrar jag nästan en transistorförstärkare.
Ja. Oh.
Jag vet, det låter ju konstigt kanske, men, ja, men för att då är det helt bortkastat att ha en rörstark om du inte kan få till det där liksom, lite grann. Och då kan man ju säga så här, det finns ju kretsar som, det som jag är väldigt, väldigt nöjd med på magnatonförstärkarna, och också tweed-style-stärkare, det är att de får ju det här ganska tidigt. Så att, och just magnaton, de låter jättebra på både hög och låg volym. Det hänger med det här karaktären även om du höjer lite. För att andra starkare, till exempel tweedar, kan ju då börja sagga för mycket. Men de, en sån tweed grund så att säga, som har lite mer stadga i slutsteget, det är ju perfekt pedalplattform, för då får de här transienterna och det här skimret och konfettitoppen med en pedal som står för distorsionen då.
Ja, men precis. Och jag menar, och det är också just det att du är ganska låst vid ett ljud om du drar stärkan på järnet, oavsett om, ja, du kör, om du bara mickar upp den som den är eller med en attenuator. Och du skapar ju, vi kommer komma in på det här med lite, vi ska snacka säg sen, men vi, det här med headroom och sånt. Men det här med att det låter pedal förstärka mycket bättre tycker jag inte, och framförallt nu så har vi så, det finns otroligt mycket bra pedaler. Så den sanningen tycker jag är väldigt mycket en sanning med modifikation, och passar inte mig är det sättet jag använder mina stärkare på just nu i alla fall.
Inte jag heller, jag föredrar alla dagar i veckan mitt pedalbords overdrive.
Sound in en ganska clean eller, ja, på, eller lite komprimerande stärk.
Ja, ska jag spela hård också kan jag definitivt ha en stärk med mera gain i, det funkar också. För då vill jag ju ha det, mättade, saturated sound.
Ja, och det än en gång, det kan också vara genre. Alltså, ska du spela liksom mycket dist, så kanske en Soldano, Engel, en Mesa ger dig någonting som kanske pedaler idag inte är riktigt lika bra på. Så det, vi ska säga att det här är en sanning med modifikation och tillämpnings...
Så är det.
Hur man tänker så.
Okej då, klassiken. Gammalt låter bättre. Nej, det har vi väl tagit död på en gång.
Ja, det tycker jag nog. Jag tycker nog att gammalt inte alls låter bättre, men det finns någon, det finns en X-factor, en mojo-factor,
ja, ja,
som antingen sitter i huvudet på en eller som finns i verkligheten, och vilket av dem är svårt att avgöra med gamla grejer, framförallt gamla gitarrer kan jag tycka liksom.
Ja,
mm.
Och stärker också för den delen.
Ja, absolut. Det är inte bättre, men det är unikt på ett sätt som är svårt att sätta fingret på. Och det behöver inte vara bättre eller sämre. Det kan faktiskt till och med, det här låter inte alls lika bra, men det har någonting. Förstår du vad jag menar liksom?
Ja, men absolut, absolut. Och det är lite olyckligt det där, för att det känns som vi har pratat så himla mycket, mycket om det, men vintage-grejer är inte alltid bra. Jag tycker man kan se på, det finns många de här gitarrerna som cirkulerade när vi började spela. Man kunde köpa en begagnad Dion eller Greco, fanns väl knappast i Sverige.
Aria,
framförallt Aria, precis. Och de här gitarrerna, Westone och de här.
Washburn hade sina.
Ja, exakt.
Ja, och så vidare.
Skitcoola gitarrer. Men det är likadant där. Alla de är inte, alltså det är verkligen XTX liksom. Jag har spelat på jättemånga som är super, super bra. Men bara för att den är från 70-talet och byggt på Matsumoku, eller vad fan den heter. Vad heter den?
Matsumoku, va?
Ja. så behöver det inte betyda att den är bra.
Ja. Men du Fredrik, handen på hjärtat nu. För samtidigt som sitter och så här att, och vi avfärdar myten att gammalt och vinters är inte alltid bättre. Hur kan det komma sig att både du och jag är i, efter alla år, all vår så kallade erfarenhet, har hållit på att konsolidera åt just det hållet. Om vi nu sitter och avfärdar den sanningen att gammalt är inte bättre, varför håller vi, du och jag, samtidigt på att ge oss in djupare i vintersträsket? Kan du förklara den motsägelsen?
Ja, men det kan jag göra, absolut. För att det finns två sidor av myntet. Ett är mitt val att köpa 54 hängde mycket med också att jag ville göra en investering. Ja, så att det är liksom en osidosatt grej. Om jag kunde köpa en Murphy Lab Goldtop 57 som spelade och kändes lika bra som min Conversion, så hade jag nog gjort det.
Okej, om man säger så här, du fick välja mellan den du har och en lika bra Murphy Lab. Och du hade pengarna åt bägge håll, så att säga.
Alltså,
det enda du hade fått göra är att välja gitarr. Och de
nej, men då hade jag spelat och valt den som jag kändes bäst.
Ja, men de känns lika bra. Du kan inte avgöra... Alltså...
Ja, nej, men då tycker jag lite kul med det jag håller på med och det nörderiet jag håller på med, så tycker jag en gammal är roligare. För, men det handlar ju om att vara med i klubben i sådana fall.
Ja, men alltså...
Jag ska inte ljuga om det.
Nej.
Och, det är ett community som...
Ja, precis. Och då, det är lite
och då är det gamla sanningar.
Ja.
Ja.
Och då är det där jag vill åt det lite grann. Därför att,
ja, ja.
För att sanningar som vi liksom säger att det här är inte sant, så finns det alltid en, liksom, finns alltid en, liksom, en twist på det hela. Och det du säger nu, att jag tror också att anledningen till att vi, både du och jag, ger oss in i vintage-gitarren är på något sätt att det kan vara investeringsgrejer, det kan vara klubben som vi snackar om, men det kan också vara den här grejen som är svår att ta på, det här med att det här är ett unikt ex. Det här är inte en i raden av 10 stycken Murphy Labs som man kan testa och så, liksom, utan det är någonting annat. Man försöker hitta någon liten grej i det hela som sticker ut eller som är unikt. Ja, förstår jag menar, liksom, det är lite grann. Ja.
Nej, men jag kommer ihåg då när jag var lite yngre och träffade de här gitarristerna som var i ropet då, att de fick åka till distributören och gå igenom 30-40 gitarrer för att hitta en. Hur ofta får man göra det som vanlig dödlig konsument? Det händer ju inte.
Nej. Och nu för tiden så har ju, om man säger leker med tanken att det är Fender Gibbs som man tittar på, så har ju ingen av dem en svensk distributör längre. Så det finns inget lager någonstans i Sverige dessutom, du kan åka till.
Och jag kommer ihåg när jag köpte min Takamine, så här indonesisk, jag tror den kostade, ja, nu var det 20 år sedan jag köpte den, men det kostade väl typ 2000 spänn.
Mm.
Och då på Deluxe när den låg på Fleminggatan. Då testade jag 20 stycken och plockade ut den bästa av de 20. Och den har jag kvar fortfarande. Jag är jättenöjd med den. Det är ju en skitgitarr. Men, och då var verkligen så här, nej, den där gillar jag inte. Nej, men den gillar jag liksom. Och där är ju svårt, där kan man ju inte byta delar och sånt. Men det kostar mer än gitarren.
Ja.
Men så att, ja. Nej, men.
Där har du ju faktiskt, som man ska slå för vår egen sak, där har du ju en, trots allt en av fördelarna med musikaffärer. Därför där kan du rent fysiskt faktiskt sätta och jämföra saker och ting.
Absolut. Eller så kan man göra som jag då, som och flyger runt, höll jag på att säga. Det gör jag inte just nu, men gjorde då. Och för
din private jet.
Ja, eller hur? Nej, men alltså att man gör en det blir en upplevelse.
Ja, det blir liksom, det blir en fritidsgrej och hobby lika mycket som ett inköp.
Ja, exakt.
Hinner vi med någon mer sanning? Har du någon så här som du känner att du vill ta fram?
Nej, jag hade ingen mer på listan just nu. Det finns ju massor, och det dumma är ju att man själv står ju också, vi som då publikation, om man får kalla det så, står ju också för en del, inom citationstecken då, sanningar som vi kan säga annorlunda om nästa avsnitt, för att vi tycker annorlunda. Vi håller fortfarande på att testa oss fram och upptäcker mindre grejer idag. Eftersom det är mindre och mindre skillnad när man har haft den stora förmånen som vi har haft att testa så mycket, så kan man väl säga att nu är det ytterligheter man tittar på.
Och det här med att som auktoritet, alltså oavsett vi vill det eller inte, så kanske vi upplevs som auktoriteter. Jag tror att, alltså, hur du levererar sanningar, så att säga, har också med saker och ting att göra, tror jag. För att på den tiden när de här små påvarna på musikaffärerna, de vill ju leverera den här informationen som en sanning, för att det stärkte deras auktoritet.
Ja, absolut.
Jag tycker att det är väldigt viktigt att, oavsett om det är vi eller om man står i musikaffär idag, eller varifrån information kommer, att man är noga med att säga att det här vad jag tycker, det här är en åsikt. Hade de här snubbarna i musikaffärerna, nu ska vi inte liksom sabla ner dem på något sätt.
Du var ju själv en av dem och är igen.
Ja, men precis. Men jag tror att det viktiga är att man, jag tror inte de var så noga med att säga att det var deras åsikt som de, jag tycker det är. För de kanske också hade fått det från något håll som en sanning. Men jag tror att för att hjälpa någon som lyssnar på vad man säger, så är det viktigt att vara också transparent med att det här är min åsikt. Min erfarenhet har lett mig hit, och det här är vad jag tycker. För att om man tar det på det sättet, då öppnar man ju upp det för människor som tycker att man har auktoritet, att tänka själv. Okej, han tyckte det, men jag ska kanske kolla. Det är lättare nu när det finns en annan informationskanaler än vad det var då. Men jag tror att hade vi fått ett leverera till oss om att det här vad jag tycker, testa själv, testa det här också. Mm. Det här är ju tvärtom. Mm. Tänk om liksom någon av de här killarna hade satt dig framför en EV istället för att pusha dig åt de här greenbacks, så hade du kanske fått den här uppenbarelsen om att det här är min grej mycket tidigare.
Ja, precis. Mm. Och jag ska säga att jag är evigt tacksam för alla de här personerna, för de har ju gjort att jag spelar gitarr.
Ja.
Så tack alla ni, om det är någon som lyssnar.
Ja. Så att vi ska inte vara för
nej.
Och hårda mot dem.
Men, nej, men de hade ju också fått höra den här sanningen av någon, ja, som har hört den från någon. Precis. Och hit och dit. Mm. Men jag tänker mig att det handlar ju om att testa och hit och dit. Och det är väl det man blir ödmjuk till också när man har förmånen att göra det. Att det är liksom så här... Ja, men prova något annat, var lite öppensinnad liksom. Mm. och har någon sagt att keramiska mickar inte låter bra, ja men testa det då. Kanske älskar dem.
Ja.
Eller någon säger att tjocka strängar har mer output än tunna.
Den var med på min lista
ja,
också.
Men ja, liksom
passar Stevie Ray, men det kanske inte passar dig liksom.
Nej, jag kan säga att jag ser en, jag är ute väldigt mycket och liksom tar in. Det är en trend nu att spela med tunnare strängar.
Ja, ja. Och det finns hur många
så här, varför
fantastiska...
jobba i LCC, säger de så här, jag får samma sound liksom. Och jag tror också att det har att göra med den här lite digitala grejen, att det kanske spelar mindre roll där än vad det har gjort i en vintage. Ja, det är bara en egen reflektion.
Ja, och det finns väldigt många traditionella gitarrister, alltså bluesbaserade gitarrister, som faktiskt kör med tunna strängar och det låter minst lika bra som någonting annat.
Oh ja.
Ja, det finns många av de här. Vi kan säkert ta ett helt nytt avsnitt inom kort där vi tar flera av de här, men...
Jag tänkte jag skulle säga en sak med det är väl inte sanningar, passar väl inte in, men en enda jag kommer på det för några veckor sedan, när det blir det, när det här känns, så gjorde That Pedal Show som vi har bashat lite grann om förut. Än en gång också, det är så här
stället, kärleksfullt man, ska jag säga.
Verkligen, jag är så evigt tacksam för det de gör till communityt.
Mm.
Men vi har ju varit lite olyckliga med hur att vi som tittar inte får uppleva den här fantastiska ljudet som de upplever i studion. För
i
man
rummet,
ser ju att de liksom njuter. Och vi som gör det här mindre nu för tiden, men vi har gjort väldigt mycket, har liknande upplevelser det här, att man liksom bara, fan vad det låter, och sen så bara skickar man, lyssna upp för hur det låter, så bara låter fortfarande okej, men inte alls så bra som det gjorde i rummet.
Nej, liksom. Nej, precis.
De var ju och hälsade på hos vad heter de som gör kompressorer och
Niv.
De var hos Niv, helt enkelt.
Mm.
Exakt. Och hade då deras kille där som kunde det här, skulle visa liksom grunderna hur man spelar in en gitarr. Och helt plötsligt var det där.
Ja.
Alltså det lät så jävla bra. De mickade upp en deluxe liksom. Och du hörde liksom dynamiken och en morra till när de tog i och hit och dit. Så att det är liksom skit bakom spakarna. Eller ett ljudideal.
Ja.
Det kan det vara
precis.
Också. Men det var sån stor skillnad, tyckte jag.
Micke är jätteduktig, men det är så, hans ljudideal och mitt ideal är inte alltid förenat. Och det kanske också även inspelnings...
Jo, men han erkänner ju själv. Han har ju ganska grav OCD tydligen. Och det, han är verkligen sån som litar på gamla sanningar.
Mm.
Och liksom... Och sen så läser han inte riktigt manualerna, som han säger också. Så att det var några små grejer som han bara, aha, funkar den så liksom?
Ja, just det.
Men det var verkligen stor skillnad.
Okej. Intressant.
Ja, det tycker jag. Så gå och kolla på det avsnittet. Och jag tror att de märkte det själva också. Så vi får se då på nästa avsnitt då, som nu ligger live då, när ni hör det här. Borde finnas. Men vad skulle jag säga... När ni hör det här också, då går vi runt på gatorna i Nashville och frotterar oss. Det ska bli trevligt.
Verkligen trevligt.
Hoppas vi.
Apropå frottera sig, ska vi kolla med vår vän Fölster?
Ja.
Sådär. Då är det dags för veckans Fölster. Och den här veckan så tänkte jag att vi skulle snacka om fenomenet SAG. Jag vet att Fredrik Uffe var inne på det här lite i sitt Sila Tugget-avsnitt för några veckor sedan. Och det här blir väl en aningen djupare dykning då. SAG syftar på den kompressionseffekt som ibland uppstår i förstärkare. Oftast mindre, tekniskt sett lite underdimensionerade förstärkare. mindre kombodesigner från 50- och 60-tal. Det är jag direkt börjar tänka på. Snarare än mesatoppar, för att bara dra ett motsatsexempel. Att förstärkare komprimerar lite, speciellt rörstärkare, är något som vi, de flesta av oss är lätt beroende av. Och en stor anledning till att man i modern tid fortfarande använder elektronrör. Kompression uppstår när en eller flera komponenter börjar jobba så hårt att de just börjar komprimera. Sag, eller när en stärkare börjar sagga, är en mer extrem version av det här och är mycket mer av en acquired taste. Sag är när någon komponent i förstärkarens strömförsörjning inte kan leverera den ström som efterfrågas i kretsen och förstärkaren komprimerar rejält då, speciellt på transienterna och anslag. Anslag och just transienterna är det som kräver mest kräm för att förstärkas. Signalen är som starkast på just transienterna och är där då som strömtrafon, likriktarröret eller filterkonningarna eller flera av dem får det jobbigt om de är lite underdimensionerade. Och då får man en kompression just på anslaget som sen rätt snabbt återhämtar sig, och det är det som kallas för sag. Jag ska väl slänga in här att jag inte är så elektriskt bevandrad, men jag är väldigt nyfiken och intresserad och jag hoppas att jag förklarar det här i alla fall hyfsat korrekt. Man brukar säga att kompression i stärkan mer känns än hörs. Sag kan verkligen också kännas, men den kan också höras. Det är en mycket starkare effekt. Effekt är någonting man skulle kunna säga här. Den här duckande kompressionen på anslaget. Och det kan verkligen både upplevas som härligt och lite tungspelat, beroende på vad man har för preferenser och vad man är ute efter. Jag försökte komma på en bra liknelse för det här. Att spela på en förstärkare som inte saggar är som att sparka på en rejält pumpad fotboll. Direkt när foten träffar bollen så flyger den iväg. Direkt när man slår an strängen så flyger den ton ur förstärkaren. Att spela på en förstärkare som saggar är som att sparka på en dåligt pumpad fotboll. Foten åker in en bit i bollen innan den åker iväg. Det blir lite trögsparkat, trögspelat. Samma då med en förstärkare som saggar. Sag har varit i mitt medvetande sedan tidigt i gitarrkarriären. Och är det inte The Edge som har fört in saker i mitt liv, ja, då är det Neil Young. Neil är känd för att pressa sin tweedelux rejält och att det genererar en hel del sag. Och det blir en stor del av hans elektriska sound. Och kanske funkar det extra bra tack vare att han liksom förstärker upp bakom med lite större förstärkare som kan fylla ut bakom den här lilla deluxen som håller på att bryta ihop. Sag är även en grej i pedaler. Emulerat i många tweed-in-a-box-stärkare eller andra lite så här brötigare drives. Jag har till exempel haft en Catlin Bread Formula No. 5 eller Formula 5, något sånt heter den, som är en tweed-in-a-box som absolut sägade när man bredde upp den. Superkul och supercoolt. Fassar av vissa designer och hur de är liksom tunade kan också vara ett sägga. Och det kan vara jävligt härligt. Jag tycker väldigt mycket om det i fassar. Det här lilla studsen på anslaget. Det har funnits och det finns väl fortfarande strömförsörjningar som har någon slags sägfunktion på utgångarna. Mina sådana här virtual batteries som jag kör till mina fassar från Gigrig, de har också en sån här sägfunktion. Det vill säga, eller det kallas för sägfunktion. Förlåt. Jag tar tillbaka det. På virtual battery så heter det inte det. På virtual battery är det bara att man kan vrida ner spänningen ut. Men jag tror på Voodoo Lab. Är det de som har haft det? Där har det nog kallats sag. Och det är samma grej där man kan vrida ner det lite för att simulera ett batteri som håller på att dö. Men i min erfarenhet så den här typen av kontroller ger inte alltid sag. Utan det är snarare förlust av headroom och lite mer gated effekt än faktiskt sag. Den här funktionen på strömförsörjningar och så vidare är väl lite mer som en variac. Alltså man sänker ju hela spänningen in i förstärkaren. Sag är ju specifikt på anslaget. Så det är inte alltid att det hänger ihop. Min Swart, som är tweed-inspirerad och ganska liten, den kan ta en hel del olika rör. Och med rätt rör i förstärkaren, det vill säga en ganska ineffektiv likriktare, så kan man få en del sag när man vrider upp den rejält. Om man stoppar i ett så kallat 5Y3 likriktarrör, det som satt i till exempel Champer och tweedeluxer, då kan du få lite sag. Jag har flera fassar som sägar rejält, till exempel en svinbra Tonbender Mark 1. är väl lite mer typiskt för den kretsen än de senare tombändelserna kanske. Det är en himla kul effekt, SAG, men kan också göra det lite trögspelat. Man får lira med det mer, och gör man det, då kan det vara kul. Men om man inte har tänkt spela med det, då kan det bli jobbigt. Så det är lite min analys av det. Fredrik Uffe, gillar ni SAG i starkan eller genom pedaler? Jag tänker att ni, speciellt Fredde, är mer ute efter motsatsen. Snabba förstärkare brukar Fredde snacka om. Men jag vill ändå veta er take på det. Och kan man se det mer som en effekt man skulle vilja ha ibland? Det vill säga kanske bättre att använda någon slags här tweed in a box-pedal för att få den effekten ibland. Att låta starkan hålla ihop lite bättre. Men utveckla gärna. Och ni som lyssnar, hur känner ni? Kan ni uppskatta lite så här tröghet i starkan när man spelar? Lite SAG? Eller är det enbart jobbigt? Vi kan väl diskutera på sociala medier. Vi finns ju på Facebook, Instagram, Podbean och YouTube. Och hur många gånger har jag sagt SAG nu? På 7 minuter. En och annan gång blev det. Men det är en kul effekt. Vi hörs nästa vecka. Ha det gott på dig.
Ja, tack.
Mästaren av monologer. Ja. Alltså, en applåd till dig, Fölster, som är så duktig på det här. Det är svårt.
Det är skitsvårt, och du har valt ett väldigt intressant ämne som vi har varit, alltså det här med SAG, och SAG är ju då en extrem form av kompression kan man säga, men kompression, alltså jag vet inte, vi pratar om kompression nästan varje gång i varje avsnitt, ja. I någon form och någon annan, därför att den typen av effekt eller typ av företeelse är ju så central för oss gitarrister. Liksom. Det är därför vi håller på med rörförstärkare.
Jo, men alltså, jag tycker så här, hans liknelse över fotbollen, det är liksom drop the mic. Du behöver inte säga mer, för att alla som har sparkat på en boll vet det. Det däremot kan ta vidare från det är ju så här, hur kul det kan vara en sen kväll. Jag växte nämligen upp bredvid en fotbollsplan. Och när fotbollskillarna var klara, då kröp vi andra fram ur våra hålor och sprang ner och spelade fotboll. Och vi hade inte alltid en pumpad boll. Och det kan vara skitkul att spela med en svampig boll.
Ja.
Och det är precis med gitarrförstärkare också, tycker jag.
Och absolut. Och jag tror både du och jag, precis som förut, så sa liksom att varken du eller jag är några stora fans av supersägad, alltså typ det här jättesäg. Men det finns, som du säger, tillfällen när det bara måste vara och det bästa som finns. Och vissa sound och vissa företeelser. Jag menar som tweedsförstärkare,
ja.
Neil Young, det här pruttandet och allt det här. Liksom,
om man vill superreverb.
Och vill man åt det här liksom riktiga, när man sjunger till hårt på strängen och allt bara ungefär som att man stannar, sätter fingret på en skiva och allt bara stannar upp och sen släpper man fingret igen. Ni som har varit på den tiden, det fanns LP-skivor, vet vad jag menar. Den känslan är ju fantastisk att ha som genre bestämt eller som en liten grej ibland. Men det är inte där jag ligger vardagsmässigt. Vad säger du?
Nej, inte jag heller. Jag har ju, tror jag, beskrivit det. Fotbollsgrejen var så jävla bra igen. Jag ryser nästan när jag tänker på det. Men jag tror jag har pratat om bilar. Ja, men SAG är som en liksom amerikansk muskelbil som
med automatlåda.
Den duckar till först och sen så smäller det till liksom.
Ja, just det.
Medans då en förstärkare med ta en Comet. Comet förstärkare som var liksom min första så här, oh shit, det här älskar jag. Den är ju mer som en Formel 1-bil liksom.
Det smäller till direkt.
Punk 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 liksom. Och det är inte för alla.
Nej.
Men idag är jag någonstans mitt emellan, ska jag säga. Insulanden som vi tog fram är ju väldigt direkt också. Jag spelar mycket på Magnatonen, mycket på Benson nu, eller de här Tweeden och Princeton. Det de har gemensamt är att de är snabba, men de är inte sådär
supersnabba.
Övernaturligt snabba, så att man liksom tonen kommer innan du ens tänker.
Men jag tycker det finns en parallell till det här vi snackade om innan då, det här med att ha, att det här med att de stärka på järnet kontra ha en stärka som en clean med som man sätter i pedaler till. Och jag är lite grann samma parallell som jag vill göra med sägade stärk, för att säg kommer oftast med volym lite grann och du måste upp på en viss nivå för att få den här riktiga duckandet med rectifier-rör och allting sånt och underdimensionerade trafos och allt det här. Men problemet är att det är ett så mycket, det är ett ljud som påverkar hur du spelar. Jag vill flytta den möjligheten att ge säg och sånt ut ur förstärkaren och ner på pedalbordet.
Absolut.
Så att stärken ska vara, den ska inte vara steril, och den får gärna ha lite kompression på anslag och sånt som vi pratade om innan, det här med att man drar upp den så pass mycket som komprimerar lite grann. Men det här riktiga säggrejen, om man vill ha den effekten, den vill jag kunna ta bort när jag inte vill ha den. För har man då en gammal tweedstärk som har det här hela tiden, så påverkar den hela min musik, alltså hela min spelstil, och jag måste förhålla mig till det här säget. Och jag vill inte,
så är det.
Jag vill kunna styra det på ett annat sätt.
Nej, men jag kan dra en in-action jämförelse. Vi spelar en låt som heter Seeing Things for the First Time med Black Rose.
Mm.
Och där spelar jag ett plock.
Mm.
Hela verserna är plock, kan man säga. Och då är det liksom det första ackordet som är ett A. Det ligger man på ganska länge.
Mm.
Och ska man få till det så som jag vill få till det, då får jag koncentrera mig ganska mycket att hålla det jämnt.
Mm.
Det är liksom liksom det är tre toner.
Ett långsamt arpeggio, ja, precis.
Om och om igen.
Mm.
Och sen så morrar man till, man lägger en baston, vet jag inte vad det är, men det är väl ett giss som smäller till.
Mm.
Då, där vill man att det ska knä och bli sådär boom, liksom såhär. Men då har jag ju den här kompressorn nu som jag testar lite grann. Det är en sån här pedal som jag skulle kunna ta bort, för jag använder den inte så mycket. Men på det där, ligger på det där at och vampar för att vila lite.
Ja, ja,
så kan jag trycka in den, och då blir det lite mer säg. Men den kompressionen gör att det simulerar det lite.
Ja, precis, precis.
Så att det blir lite lättare. Men sen så när jag kommer till det där gisset där som jag vill trycka till då, har jag kompressorn på, då är det förstört. Det blir inte samma magi.
Nej.
För där vill jag att det ska knä liksom.
Och det är ju precis min poäng liksom, för att då kan du med pedaler styra att du ska ha väldigt sägigt där, och sen när du inte vill ha det kan du stå av en pedal. Och då har du hela paletten istället för att det låter hela tiden
sägigt. Eller trycker i fussen så du sägar ännu mer.
Ja, ja, precis.
Ja. Så det kan vara coolt. Men som sagt, när man spelar någon räka, när man liksom kör något stämmer som vi gör ibland och sånt, då vill man ju inte att det ska liksom flänga till för mycket.
Nej, men precis. Nej, jag tycker säg är någonting som, det är ett verktyg, det är inte ett grundsound för mig, om man säger så.
Men det var lite roligt. Det är ju inte säg, men det upplevs lite grann. Latency kan ju vara lite, kännas som lite sägigt ibland också. Men när man har varit och, jag har varit och kollat på Bergvallhallen nu senast, och tittade på Magnus Karlsson då från Weeping Willows som sjöng. Och det är häftigt när en kammarorkester spelar modern musik. Att det liksom sägar till lite när de ska spela liksom så här moderna räkor och sånt. Det är svårt att förklara, men det är en jävla skön känsla. Det blir lite så här som en svajig skiva ibland så här. Och det är inte så att de är långsamma, för när de spelar klassisk musik så är det utan det är något annat som blir liksom ihop med de här traditionella bandet och så där. Det är lite coolt. Ja, men säg är häftigt i måttliga mängder. Och som sagt, så man kan ju också då, som jag gör när jag spelar med Princetonen och Tweeden här, om man blandar ihop en som har mindre säg och en som har säg, då blir det ju också ett jävla bra.
Ja, men då precis. Komplement. Det kan bli väldigt cool. Det är ungefär som en sidechainad parallellkompressor, fast du gör det i real life.
Exakt.
Ja. Gött. Ja, men det är ett intressant ämne som säkert kommer att återkomma till.
Yes.
Helt enkelt. Ska vi ta veckans pryl?
Det gör vi.
Ja.
Kommer här.
Yep.
Veckans pryl.
Yes, veckans pryl. Och vi har en ytterligare en pedal från Warm Audio, som jag tycker är ett väldigt coolt företag. En del kanske tycker att de gör bara kopior på massa pedaler, och det gör de förvisso, eller kopior, men alltså väldigt influerade av existerande pedaler. Oftast då utgående, sådana som inte finns längre, som inte liksom finns tillgängliga för oss konsumenter om man inte köper begagnat, och oftast då har dragit iväg i pris.
Precis.
Ja. Ja. Så att det här är då en, den heter Warm Audio Ringer Bringer, och det är alltså en ringmodulator. Och utseendemässigt, funktionsmässigt och allting bygger då förstås på den gamla Moog Fooger-pedalen från Moog då, deras ringmodulator. Nu har jag inte den färskt i minnet hur den såg ut, men jag tror att det är i princip de kontrollerna som den här har. Den har träsidor, påminner väldigt mycket om den designen.
Ja, men som en sån här konsol grej.
Ja, precis. Och bra tyngd, känns bra och är en, ja, men som alla Warm Audio-pedaler, väldigt välbyggda och extremt prisvärda. Och Vi hade ju deras tonbender-variant då, Warmbender hette för några veckor sedan, som vi tyckte lät väldigt bra. Och den här pedalen är då en ringmodulator, och det är ju en effekt som, vad ska man säga, oftast inte används så mycket av, alltså som en normal effekt.
Nej, precis, det är love to hate på något sätt. Ja. Det är väl mycket i syntvärlden använder man det mera kanske.
Absolut, och sen så ja, men som Radiohead, många andra så här experimentella band så att säga har ju använt de här för att få gitarren att låta lite annorlunda. Så att vi tänkte experimentera lite grann med den här pedalen idag, och det är ju, ja, jag kan gå igenom lite snabbt då liksom. Du har två sektioner, en modulatorsektion och en LFO-sektion. Och sen har man en driveratt, och den här driveratten ska sägas också är aktiv även bypassad. Så att man måste sätta den i någon form av Unity som vi har hittat någonstans typ i våran setup med tysktelen och UA-pedalen runt klockan 1-2 någonstans. Men det innebär också att du kan dra på drive-in, vi ska lyssna lite grann på det också. Vi kan alltså trycka på så du kan få något dista på ett coolt sätt också. Men sen har du modulatorsidan som har då en frekvensratt och en mixratt och en low och high. Och det intressanta är att sätter du då den här frekvensknappen på low, så har du då ett väldigt snyggt tremolo som man inte alltid kanske förknippar med en ring.
Ja, men det är det ja, som jag gillar i den här faktiskt.
Ja, och jag tycker vi börjar där lite grann, så ska vi lyssna på hur låter det först? Rakt in.
Tysktelen med Dreamen.
Ja. Och sen här låter pedalen då med en liten tremoloeffekt inställd. Vad som är coolt är att man kan ha ganska långsam tremolo. Nu har jag på den kortaste. Sen ökar jag frekvensen lite grann. Och det här är en pedal som inte alltid är helt självklar i hur vad som, när man vrider på en ratt så tror man att något ska hända, så händer det inte riktigt. Till exempel om man ställer den på mixratten på fullt då på 100% så är det fortfarande lite torrt med. Men då har man snyggt. Jättesnyggt. Och nu gör jag så här, nu sänker jag bara mixratten. Och då borde man egentligen bara få liksom från 100%, då borde man helt enkelt bara få mindre effekt och mer torrt ljud. Spela lite grann för att se vad som händer. Du hör det. Det blir helt plötsligt en helt annan frekvens. Dra upp mixratten igen. Och jag har inte rört frekvens eller så kallade speedratten så att säga, att jag bara mixen. Så att det här är,
det är riktigt snyggt.
Ja, supersnyggt. Så att jag skulle kunna ha den här pedalen bara för tremolot. Och nu har jag den här liksom brytaren på low, och det är för att frekvensen är ju långsammare. Och det är när det går upp på high-varianten som ringmodulatorgrejen skriper. Det här är de kortaste frekvensen då i high-läget. Och ju högre mix jag har, desto mer effekt får man. Och öka frekvensen. Mix på noll. Och det här kan jag tycka att har man mix på högt som här, då blir det en ljudeffekt. Men om man sänker mix till kanske mellan 0 och 2 då, här alltså.
Nej, Det är lite dissonant.
Exakt. Men... Om du har en ganska låg mix på den, då kan man använda det här mer som en färg av grundljudet. Och hur du ställer frekvensen och mixratten så avgör det hur det låter helt enkelt. Men det här av- eller påläge som många använder, många säger att jag klarar inte av att ringa med datorer för att det låter bara så konstigt. Men hittar man det här, använder mixratten, så kan man faktiskt färga det. Skulle man då lägga till ett reverb delay här, så skulle man kunna få väldigt coola färgningar på det. Vi går tillbaka till low-läget lite grann då, till det här snygga. För sen har vi den andra sektionen på den som är då LFO då, där man kan gå liksom lägga till ett LFO på det här ljudet. Och då har du en amount-ratt och sen har man då en frekvensratt och sen har du då sinusvåg eller fyrkantsvåg. Och nu, om vi då helt enkelt blandar in lite LFO här. Då hör att det blir som en så här lite... Om man då stänger av telefon, som man det här lite mera klassiska tremolo-varianten vi hade innan, och drar man upp den så får man någon form av... Det blir som en så här mer... Och sen kan jag styra frekvenserna. Och sen går jag in på fyrkantsvåg. Så blir det en fyrkantigare. Man kan ställa in rytmen som LFO går emot själva modulationsdelen. Spela lite grann så. Och stänga av LFO. Det är bara vanliga trebbelot. Och in med LFO. Och ingen av de ljuden vi har haft än så länge låter som en ringmodulator, eller hur? Utan det är först när du går från frekvens under modulatordelen till high. Det är nu det börjar låta ringmodulator helt plötsligt. Och här kan man göra galna grejer förstås. Med telefon också. Mixratten som är magisk i det läget. Så kan man även styra alla de här parametrarna med en sån här gammaldags MIDI, det här kommer jag inte ihåg vad det heter. Det ser du, vad det heter, VCO va, eller heter det?
Nej, LFO.
Ja, inte LFO, det är den, utan det styr med så här voltage control av
carrier in carry out.
Ja, precis. Så du kan alltså styra, och framförallt frekvensparametrarna om du spelar lite grann, så
du kan styra rate, mix, amount och frequency.
Ja, och sätter man en pedal, nu gör jag det med fingrarna förstås här, men ja, ni hör ju själva. Om man bara slavlar nu här och så bara liksom vad man kan göra med drive-ratten här. Så att man kan alltså även med drive-ratten tillföra dist i kretsen här. Och ja. Men här någonstans det med frekvensswitchen på low som jag tycker magin finns i pedalen. Om man ska ha den så att säga sås och potatis användningsbar. Det här, jag skulle kunna ha den på mitt pedalbord bara för det här ljudet. Och slår man av LFO:n.
Väldigt förstärkarlikt.
Ja men verkligen, och så här mjukt och schysst. Yes.
Ringer bringer
från Warm Audio. För er som, så fort ni ser något som heter ringmodulator och säger nej, det är inte, ingenting för mig, testa den här, för att ni hör ju själva, den låter fantastiskt bra tycker jag. Så att check it out.
Missa inte Umeå Guitar Show. Missa nu har ju helt enkelt Göteborgsmässan varit. Hoppas den var bra.
Ja.
Missa inte Umeå Guitar Show. We kommer vara där.
Ja, absolut. Så kom förbi och snacka med oss lite grann. Vi kommer finnas i musikbörsen båset, hör att säga.
Ja, absolut. Jag ska faktiskt smyga upp en vepa där också.
Ja,
du ser.
Men hörni, ha det bra lite. Hej då.
Hej då.